Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag har en
bloggstjärna, det är nog väl. Stjärna
finns det här kvar någonstans eller liksom får man gå in på Wayback Machine för att hitta
dem? Ingen, det var ju via liksom C-more, alltså sådär, det skulle slutspelsbloggas och sådär, eftersom jag stod mellan bänkarna och grejerna, så ja, det var något tafatt försök av mig.
Jag tror den finns på Darknet, finns den på nu. Det är där du kan hitta den.
Ställs den. Uppgifterna ställs som utpressningssyfte.
Men vi möts här i alla fall över poddgenerationsgränserna. Det är det vi landar i alla fall.
Jajamän.
Fantastiskt kul att ha er med. Ni är liksom på väg ut på, det känns som att jag fångar er lite grann i farten här nu. Hur ni är på väg ut på olika uppdrag här idag. Lars Södertälje idag, va?
Yes, på Södertälje Karlskoga ikväll. Jag har ju en trevligare, eller jag har ju mer enkel transport. Jag tar ju bara tåg till Södertälje. Björn, han fortsätter ju ett gäng mil söderut till när han ska gassa med bilen ner till Oskarshamn där förbi Söderköping och company.
Men var är du, Lars?
Just nu är jag i Umeå.
Tar tåget från Umeå?
Nej, jag flyger till Stockholm sen.
Ja, jag tänkte väl. Vad fan, var är du?
Vad sitter du här för? Då hade du behövt vara iväg för länge sedan.
Vi har det i din källare, visste du inte om det?
Just jävla, tyckte det låt något. Lätt att ta med det.
Hörrni, vi har en del hockey att ta oss an idag. Jag tänkte vi ska börja med avslutningen på SDHL-slutspelet har ju sänds av SVT. Därför så har det inte fått super mycket utrymme i den här podcasten. Men vi måste starta där. Luleå Hockey vinner SM-guld på damsidan för sjätte året i rad. En makalös bedrift rakt igenom.
Ja, häftigt. Och Jenny Hirikorski som är 8 säsonger i Luleå och 6 guld. Det är rätt bra från storstjärnan uppe i Norrbotten. Och det häftiga med Luleå är liksom vad de har gjort med damhockeyn, att de drar så mycket publik. Jag tycker att det är otroligt häftigt det de gör där. Jag menar, vad hade de 99,8% på SHL i publik den här säsongen, och nu fortsätter de att liksom rama in slutspelet och folk går även på de matcherna. Jag tycker att det är häftigt någonting som Luleå gör, att de verkligen bygger SDHL på det sättet de gör, och fler lag försöker ju ta efter. Modo fick ju ändå lite folk till sin första final.
Det är ju ruggigt imponerande, samtidigt lite tråkigt om man ska säga. Så det är ju det att det mest imponerande, eller det ska alltid spelas om det på isen, men det är organisatoriskt och som du säger intressemässigt som det är så otroligt häftigt det de bygger. De bästa spelarna vill ju nästan dit liksom. Så det är klart att det är en bedrift att göra det, men det de har som satt ihop runt om är ju det som på något vis drar och som imponerar än mer, kan jag tycka liksom, i sättet de har fått rulljans kring allt det där. Sen så ska det som sagt spelas hemma också, det gör de ju bevisligen.
Men vad är det, framförallt riktat här mot dig då, Lars, som liksom är aktiv mycket just i Norrbotten. Vad är det Luleå har gjort då? För att någonting har de ju lyckats med vad gäller att liksom förankra intresset runt även damhockeysidan, som de andra klubbarna uppenbarligen kämpar med.
Den stora grejen tror jag är att hardcore-fansen bryr sig, och att hardcore-fansen går även på dammatcherna. Att de får dit klacken, det tror jag är den stora grejen. Att liksom Luleå-fansen är där, och de har ju flera olika vad kallar man, gruppering eller sektioner på sin ståplats, men de flesta av dem går ju faktiskt på matcherna, och det är ju den stora grejen. Får du ståplatspubliken, det vet ni själva, vill man gå på liveidrott så går ju dit för inramning till mångt och mycket, även spänning och det på isen, men utan inramning så blir ju X-faktorn av att gå till arenan rätt slät. Och där har de ju verkligen gjort det stora arbetet. Sen sportsligt har de ju också avsatt resurser för att kunna ha ett väldigt bra lag. Nu ska de tillsätta en enkom sportchef dessutom på damsidan. Så jag tycker att de gör rätt satsningar. Nu får de också ett derby nästa år, ska vi flika in. Nästa år, Skellefteå gick ju upp i STH.
Just det.
Nu nästa år blir det ju Skellefteå och Luleå. Det ska bli sjukt intressant att se liksom om man kan typ sälja ut arenorna när man kan få den rivaliteten där. Mm.
Nej, det vore ju otroligt häftigt. Oavsett vad så säger vi ett enormt stort grattis till Luleå Hockey igen. Sjätte raka SM-guldet, mäktigt. Man är ju alltjämt kvar även på här sidan. Vi kommer till det. Tänkte vi ska ta avstamp lite grann i de hockeyallsvenska matcher först och främst som vi bevittnade igår. Två stycken matchserier som när hemmafördelen svänger. Vi har 2-0-ledning för det högst rankade motståndet. Om vi börjar med Brynäs-Nybro. Det kändes som att Nybro var på hög lite grann i match 1. Betydligt mer kontrollerad insats här i match 2.
Samtidigt, alltså i mittperioden där efter 2-1, de hade ju några ruggiga lägen för 2-2. Alltså som helhet är klart att Brynäs är starkare, men de har tammetusan inte gjort enkelt de här två första matcherna för jävla laget, inte Nybro. Så jag är imponerad av hur de har liksom kommit ut och gjort match av det och bjudit till. Det är roligt, det är så det ska vara.
Ja, och sen i första matchen hade de ju, när de gjorde 1-0 där, då var det ju lite skakigt, men imponerande av Brynäs att hitta den nästa växeln. Nu, det som händer med matchserien nu blir det häftiga. För nu blir det första torsdag kväll i Nybro. Jag misstänker att det är röd dag i hela Nybro. Det är väl ingen som behöver jobba på fredag förutsättning. De tar väl påskledigt. Att det är väl bara att, vad säger man? Att landshövdingen går in och säger bra, röd dag, ingen jobbar fredag. Och så sen lördag kväll 18.30 i Nybro. Då kommer ju tapparna vara slut, misstänker man ju. Det kommer bli ett ruggigt drag där. Och jag skulle inte alls vara förvånad om Nybro tar någon av de matcherna.
Nej, det kommer vara ett sjukt drag. Samtidigt är det här matchen är död nu tyvärr. Alltså så, Brynäs har kunnat liksom pusta ut, de har satt sitt läget om att vad heter de? Nybro måste vinna 4 av de 5 återstående matcherna. Det gör de inte, Brynäs har liksom fått luft. Det är en annan sak om de hade snott en match där uppe. Det har varit en helt annan press. Nu är liksom, kan man ju spela lite mer avslappnat och så. Men det kommer ju vara häftiga matcher där nere. Men jag tror, som du säger, max en match härifrån tar de nu, Nybro.
Men sammantaget ändå, alltså vi återkommer till liksom hur imponerande Nybros säsongen ändå har varit. Alltså sättet att man spelar utifrån sina resurser, man liksom kramar ur max ur den spets man har, och Tex Williamson har varit fenomenal även fortsättningsvis.
Ja, grym. Alltså hur bra som helst. I första matchen tycker jag också han står för några helt sjuka räddningar och har ju varit andra halvan säsongen. Vi konstaterade inför första kvartsfinalen att han har ju bara stått 2 matcher mot Södertälje och Brynäs på hela säsongen. Så de hade ju lite sparkapital där också. Men det är klart som Björn säger att de kommer aldrig att vinna den här matchserien, framförallt nu. Men jag tror att tar de en match av Brynäs så kommer de att jubla som att de har vunnit SM-guld över det.
Är det, onekligen, det känns ju som att inramningsmässigt så liksom, när den här serien vänder ner till Nybro här om någon dag, det kan bli minnesvärt. Ja. Det är ruggigt häftigt. Ja. Om vi kikar vidare på nästa då, en matchserie mellan AIK och Mora som på förhand kändes betydligt jämnare än Brynäs Nybro, vänder ändå nu upp till Mora med en 2-0-ledning för AIK, och Mora får inte in pucken bakom Antoine Bibot, och man ställer sig frågan också, var är Moraspetsen? Var är de här poängmakarna som vi fått se från grundserien?
De hade ju det här problemet i fjol också med Persson, Ljunggren, då även Micke Tinac, Anton Heikkinen och Axel Sundberg som var ju kanske den ledande kedjan när man gick in i slutspelet då. Så hade de ju samma problem där, att de får inte leveransen på toppspelarna. Förra slutspelet så gjorde Johan Persson 3 poäng, året innan gjorde han 6. Så liksom slutspel har ju varit historiskt för Ljunggren och Persson, att de har gått ner i leverans. Och det är klart att de har en helt annan bevakning på sig, men kollar man på Moras lag så har de ett offensivt tillräckligt bra lag för att göra mer offensivt än de vill ha. Jag tycker att det är rätt bra uppdelat med Jetman i andra kedjan tillsammans med Måns Karlsson och Levinsson, och så har du de här norska trion bakom det, och så en tung rutinerad fjärde kedja. Så de har ju ett bra hockeyallsvenskt lag för ett slutspel, men AIK är ju bättre.
De är ju samma läge där, precis. Att Mora måste vinna 4 av 5 nu. Men samtidigt den matchserien, där kan jag se att det finns en liten väg in. Alltså ni vet, Leksands mirakelvändning mot Modo, det var också 2-0 i matcher och Modo tappar, eller Leksand tappar massa spelare där när de ska åka upp och liksom sätta igång den tredje matchen. Alltså så som det såg ut senast, jag såg inte match 1. Match 2 här är ju dunderjämn och som du säger, alltså resultatmässigt i alla fall, och Mora trycker på och hade Anbebo 41 räddningar och så kommer det sena avgörandet liksom, en tillfällighetspuck liksom som knackas i nät. Sen med den där matchen, jag kan se Mora att vinna match 3 och de skulle kunna ta match 4 upp där också, och då är det liksom, då är det game on igen. Sen är det en lång väg att vinna 4 av 5 mot AIK, absolut, men det finns ju liksom någonting där, de har inte varit utspelade, det var snarare de som tryckte på, får de igång det, för det finns spelare, det finns potential, så kan det bli en lång serie där ändå.
Men just målvaktssidan känns ju som någonting som verkligen kan ta AIK långt nu. Alltså, visst, han gjorde 41 räddningar igår, men han har redan, om man tittar i den underliggande statistiken, han har blåst Mora på 3,4 mål redan. Mm. Det börjar bli liksom ett riktigt spöke. Och bakom har du Tobias Norman som också är en av de statistiskt sett bästa målvakterna i hela hockeyallsvenska.
Rätt bra förspänt. Och jag menar, de har ju gått fram och tillbaka hela säsongen. Sen har jag ju kvar otroligt tydliga, även kanske inte sagt det rakt ut i intervjuer och så, men man har ju förstått att Bibo är den solklara ettan när man går in i det här slutspelet. Så där har de ju väldigt bra förställt. Jag tycker att AIK gjorde rätt slarvig start på matchen igår. Jag vet inte vad Majoni sysslar med. Han gav bort 3 liksom, halvchanser första typ 7 minuterna. Och i den första matchen så gjorde Brandon Truk samma sak. Han bjöd ju på 2-1 målet där. Så att det är ju de här slarven som ju AIK måste få bort. För när de spelar konsekvent, jag jämför ju nu alltid AIK med den prestation de hade uppe i Umeå vid omgång 50. När de var, ja men kanske det bästa jag har sett av ett hockeysvenskt lag den här säsongen. Så den nivån vet man ju finns där. Men sen måste jag ju bara flika in, även om jag vet att du pratar om målvakterna nu Henke. Men alltså Ingvar Nilsson, vilken slutspelspel. Alltså, det måste ju vara guld. Jag fattar varför HV har norr på hand om Anton Munkisk ska gå dit. Att han vill ha med sig Ingvar Nilsson. För han är en sån spelare som bidrar med både fysiken plus att han har ju skills att ta sig in framför mål och producera.
Ja, men är det inte så liksom att kanske just han symboliserar någonting som AIK har som Mora kanske inte har? Liksom lite mer grit, lite mer huvudföre in i den typen av situationer.
Det skulle jag säga. Det skulle jag definitivt säga. Sen tycker jag allmänt att AIK är ett mycket mer slutspelslag överlag, tycker jag. Så att jag tycker att det är inte bara han. Jag tycker att det finns fler som har den här kraften som behövs i ett slutspel. Jag menar, andra kedjan som du har, Hutchison tillsammans med Nord och Bagenda, det är en rätt tung kedja. Det är väl 90 kilo plus på alla och är 1,90 långa allihopa. Och kan ändå röra på rören liksom. Så att, och då har du ju spetskedjan före det med Jynge, Fitzgerald och Sian Nybeck. Nej, AIK, jag lutar ju, man blir ju lite såhär, man går lite händelserna i förväg och tänker, ja men Brynäs, de kommer att vinna sin, AIK kommer att vinna sin. Jag tror inte att Brynäs kommer att välja Djurgården. Tänker en kvartsfinal mellan AIK och Brynäs där, semifinal hade varit rätt efter.
Ja, men skulle de välja AIK före? Ja, jag vet inte tusan. För det som du är inne på, alltså, i fjol hade de ju inte den grundserien, men pressade i Modon då. Alltså ett ruggigt slutspelslag när man har Blomqvists gäng. Liksom, man får dem ju att gå. Och snacka om att Ingvar Nilsson, alltså ha en sån där spelare på Hovet, och speciellt i som AIK-tröjan, snacka om att liksom, passa rätt in och blir en gunstling där. Han kommer dra liksom varenda hemmamatch, så kommer han bara flyga fram av energin han får och bara föder läktarna med än mer. Så att det kan bli ett häftigt slutspel för han och AIKs del.
Verkligen.
Och så lite liksom sista natten med gänget känsla här för Blomqvist, som ju alla vet kommer att lämna AIK här nu. Vi tog upp det i någon av samtalen som vi hade här om dagen, att liksom känslan kanske är snarare att Blomqvist har lyckats göra det till en positiv grej, att nu har vi liksom samlat ihop, nu gör vi det här sista gången tillsammans, snarare än att liksom det präglas av osäkerhet.
Absolut. Jag tror inte heller liksom att man kanske tar det vidare när man idrottsmän på den här liksom nivån, de lever ju i nuet. Det är ju inte så att jag är klar för någon, då struntar jag den här säsongen. Det finns ingen, alla vill vinna, alla vill göra någonting bra. Det är ju den häftigaste känslan som driver dem, och är det uppenbara liksom, som varför man håller på. Man vaskar inte en slutet på en säsong för att man liksom, utan jag tror inte det behövs som sättet, utan jag tror att de har fått ihop den här gruppen fantastiskt ändå, liksom har hittat rätt i roller och allting det där.
Ytterligare två matcher ikväll i Hockeyallsvenskan. Lars, du som du var inne på, du reser ner till Södertälje för mötet med SSK på Karlskoga. En första match som slutade med Karlskoga seger. Och vi satt och kikade lite grann, du och jag, inför här nu på Södertäljes enorma ineffektivitet just nu. Någonting som man tar med sig in från grundserien och som blev ett spöke direkt.
Ja, men och det har ju varit, jag sa lite slarvigt de senaste fyra veckorna, men någonstans kan man säga egentligen efter uppehållet som var där i februari så har de ju haft ganska rejäla bekymmer. Eller i alla fall från början på februari där effektiviteten har gått ner. Videll har varit borta, det är den första den stora grejen. Nu vet vi inte om han spelar ikväll eller om han spelar senare i matchserien. Men sen har man ju fått dyka och sluta producera. Alba har inte gjort mål sen han blev klar för Färjestad, alltså när den nyheten läckte ut. Nu var han inte med senast heller. De har fått Ludvig Blomstrand har inte gjort mål sen i slutet på januari. Så liksom de här ledande spelarna förutom Marcus Eriksson producerar inte. Och det är ju ett jättebekymmer. Vi tog fram statistik som visade att på de fyra senaste veckorna så har alltså Södertälje gjort 10 mål mindre än vad som är förväntat av de chanser som har skapat. Och då har de ju tidigare under säsongen haft väldigt bra underliggande siffror hela tiden. Men ändå vunnit efter och bortsett första en och en halv månad. Men det här är ju ett jättebekymmer. Och så sen då Marcus Eriksson, nästa grej då, att han har gjort mest poäng i Hockeyallsvenskan genom tiderna, men han har alltså bara gjort 17 poäng i slutspel i hela sin karriär i Hockeyallsvenskan. Och då är ju frågan då, ska han leverera någonting som han inte har gjort tidigare när han såklart har väldigt mycket mer bevakning? Och Karlskoga står ju där med Hellgren Smed som är en bra målvakt, och Karlskoga har ju varit bra, riktigt bra på slutet. Jag menar, från Lucia och framåt så är ju Karlskoga näst bästa lag i ligan efter Brynäs.
Ja, det är också speciellt avslutningen senast. Jag tänker på liksom att Karlskoga hade straff för att avgöra. De överlever ändå det SSK, så får man tillbaka ändå där i förlängningen. Det är en tung tapp i en första match alltså. Liksom, och nu är de ju under press. Så är det verkligen med ett lag som är upphåsat, som var tvåa och som, ja, ser man svara på det där.
Ja, och blir intressant också att se hur Björklöven kommer att svara upp mot Djurgården. Blev en riktig stjärnsmäll, tennissiffror i första matchen. Och Alexander Wiklund fick en match då till slut för det här, ja, riktig old school slashing i knävecken på Alexander Ytterell. Vad tror ni om fortsättningen i den matchserien som också rullar vidare idag?
Den blir het, tror jag, dels på grund av det där. Men samtidigt som matchsättet som drog iväg, när det stod 2-1 där, då var ju Löven verkligen på gång. Och så kommer slashingen och så är det 3-1 eller 3-0 eller vad det blir där. Någonstans liksom vänder ju matchen när han liksom byter blad igen där. Det känns ju inte som att den var så otajt, eller som att den var liksom så som siffrorna blev, utan man fick ju drömstarten i Djurgården. Så jag tror det blir en helt ny match nu. Sen förhoppningsvis liksom är det ännu mer känslor och tryck i den. Det får vi se vad som väntar och som sagt.
Jag som bor i Umeå, inflyttad där, min sambo är härifrån, så gick jag igår, skulle jag gå och handla. Och jag kan säga att Umeå stad tror inte på en vändning. Där. Det är en kille, han satt och såg bingolotter utanför mataffären där. Han bara, ja, frågade ju då, vad tror du om Björklöven? Ja, det är så jävla dåligt, vet du. Fredrik Söderström är en man av bra sätt att hitta ord på saker. Han sa det att det kändes lite grann som när de förlorade den här matchen mot AIK, att innan det hade de ju vunnit en del matcher, fått lite bukt på hemmaspöket. Och då kändes det som att förhoppningarna var tänd igen liksom i Umeå, att nu känner man, ja, men de har bra siffror mot topp 6 här, nu kommer det att synas. Och så fick man den smällen mot AIK, då känner man sig lite så här bedragen, fasen, hoppet hade växt för dem. Och så sen då, nu kommer den här smällen, att liksom förtroendet för laget är i botten. Och det har ju inte att göra med att de kanske spelar uselt, det har ju bara det att de får inte ihop helheten. Och det har ju varit jättebekymmer här under stora delar av säsongen. Och just den här smällen, jag ser inte, lagen tror jag ändå, Björn, du tänker lagen, de är rätt bra på att gå vidare från en sån här sak. Att, ja, men det är bara 1-0 i matcher, skitsamma var det slutar. Men det är just det här att, ja, men förväntningarna, hoppet, fansen som bryr sig om det här, de tror inte på det längre.
Samtidigt, och så är det säkert, du bor där, och samtidigt precis du säger att lagen, frågan är hur de tar det, och du har ju följt dem mycket närmare. Jag tycker också att det har varit svajat så otroligt kring Björklöven den här säsongen, så det känns ju inte som att de har liksom en grund att stå på. Men kan de liksom haka på ett framgångståg här? Men vi säger likt Luleå i fjol, som liksom, det var ingen som trodde på Luleå heller inne i slutspelet. Oj, de gaskar sena med en åttondelsfinal, vinner i sadden, tredje avgörande, pressar Växjö. Då trodde han med fan alla. De matchade ju liksom Engsund och Gustafsson nästan 30 minuter på match. De hade ju fan inte folk. Där tänds en låga, så att det krävs så lite. Så att du snor eller tar match två idag. Mm. Och sen vänder hem och tar en tredje. Då är lågan tänd. Alltså, så, att ja. Så funkar det ju också. Men jag håller med om att det är inte som att man upplever att det här var bara liksom ett litet grus i maskineriet för att det funkar så bra i Löven annars just nu. Så är det ju inte.
Problemet tycker jag, grundgrejen med Björklöven är att det är ju, målvaktssidan har ju ändå varit stabil under säsongen. Voutilainen har varit väldigt bra. Men sen är det ju att de släpper ju till för mycket chanser. Alltså jag menar, det är ju bara att kolla på senaste månaderna hur mycket klara chanser som alla lag som möter Björklöven får. De har ju försökt täppa till det där, men det får de ju inte bukt på. Och sen känns det ju inte som att... kan ni säga någon spelare i Björklöven på rak arm som ni känner den här är killen i en stekhet form? Nej. Exakt, nej. Jag säger ganska mycket. Nej, men det är ju så, det är ju ingen som är där.
Jag förstår, därför finns det ju inte hoppet att fästa vid någon. Och samtidigt så finns det en bedrövlig första period och starten på den. Sen så är det ju game on. Jag menar, det är så små saker som krävs. Samtidigt är det visst en matchserie på sex nu då, som återstår. Ja, det är klart att de ska vinna fyra av dem. Ja, det är tufft om man inte har stämmet liksom. Men samtidigt är det inte Djurgården som har tokimponerat den här säsongen, och de får en ruggig utdelning liksom senast. Så att, jag menar, det känns lite grann i det att det här kan liksom blåsa åt vilket håll som helst. Jag upplever inte att okay, det här är gediget pang. Man kan lita i det här läget på Djurgården och se på, för de har liksom fundamenten. Så är det ju inte heller.
Och det var lite så i fjol också i matchserien, att den kändes ju verkligen som den vippade över till fördel under matchserien. Det där går ju fram och tillbaka en matchserie över sju matcher, så det kommer ju att ske. Jag skulle definitivt inte säga att matchserien är över på något sätt. Jag menar, det är 1-0 matcher, det är vad som är.
Nej, men lite som du är inne på Björn, det är ändå två lag som har varit ganska stukade i perioder under säsongen. Djurgården har ju också haft det tufft. Det kanske man liksom glömmer bort med tanke på att man liksom har ändå lyfte sig under Holmqvists ledning, men med tanke på hur det såg ut i höstas. Jag menar, det är ett tag sedan, men det är ju inte nödvändigtvis så att det är helt begravet. Man kan hamna i den fällan igen. Djurgården har ändå över hela säsongen underpresterat. Mm.
Och ändå är de liksom med... Det är ju ingen som var på matchen som kände det. Det är ju bortblåst nu när de har 1-0 och
ja.
De vann. De är redan mentalt...
Jag tror det kommer att vara ett bra drag på Hovet ikväll. Det är min känsla.
Det tror jag också. Björn, vad tror du om draget i Oskarshamn? 1-1 efter matcherna i Jönköping. Vi har HVs extremt usla bortafacit i SHL den här säsongen. Tidernas sämsta bortasäsong sen vi införde trepoängssystemet. Vad tror du, du ska ner dit själv som vi var inne på. Vad tror du det är som väntar nere i Oskarshamn idag?
Ja, men för det första så, alltså det som tycker jag lite har präglat, match 1 var i och för sig ångest, ren ångest för det sättet som den såg ut och som liksom HV hamnade i den sitsen det blev och med publiken. Annars match 2 mer go kring det, inte lika mycket rådjursögon som vi sett det tidigare kvar riktigt sådär, lite mer slutspelstouch, lite mer nu går vi, lite mer matchning av liksom att komma in under skinnet, lite mer ta med tusan liksom, ja men nu kör vi. Så jag tror att rent matchmässigt blir något liknande idag faktiskt liksom. Och det ska bli intressant att se hur, jag menar, Tomar Ticka och Stackestad liksom kom under skinnet på Lodin. Hur fortsätter det och hur svarar liksom Oskarshamn med att försöka få bort André Pettersson och vad heter han? Finländaren där, Borgström. Men liksom, hur kommer den matchningen vässas det där upp ytterligare? Sen tror jag att det liksom kan bli ett rätt bra drag. För det är klart att Oskarshamn har ju någonstans allt att vinna. Så är det. De var jumbo. Alla tror på HV. Man tittar på tyngden och digniteten på liksom den föreningen. Liksom. Så att det blir ett bra drag kring det. Jag tror det blir bra match. Liksom så att det kommer vara en fight med... Liksom, det är inte att man ställer upp och plötsligt ska bromsa varandra. Här nu, utan jag tror att det är två lag som kommer vilja gå. Och hellre en match som smäller på det börja sättet än att man ska liksom ska bara stänga varandra. Sen en notering ändå, det pratas ju mycket om HVs svaga bortafacit och det är ju så tydligt för att de var sexa hemma, de var 46 poäng hemma, 7 poäng borta. Men nu ska de spela bortamatcher mot ligans sämsta hemmalag. Och ett lag som faktiskt, jag tittade igenom, det är näst sämsta hemmanoteringen på 2000-talet. Alltså som Oskarshamn har. Så det är ju inte någon hemmastark lag de möter heller. Och är ju en av arenor de har vunnit på. Så att jag tror liksom, de var lika svaga hemma som borta. Så det gör ju liksom att det sticker inte ut, medan det gör det för HV71. De ändå hade liksom, så det är ju det konstiga rent mentalt varför det inte funkar borta. Men det är ändå en sak att väga in i det där, tycker jag, som blir intressant att se. Liksom. Och match 1 just igen blir ju, eller match 3 blir det, men match 1 i Oskarshamn blir ju högintressant av den anledningen att se. Finns det liksom något spår av just den här borta problematiken, eller är det något annat vi ser då?
Du har ju ändå varit involverad i och jobbat med väl alla matchserier i negativt kval sen det här nya systemet infördes. Om vi ratar ångestnivån, du var lite inne på det, att det kändes ändå lite som att den här serien tog ett litet glädjeskutt uppåt i match 2 jämfört med match 1. Var befinner vi oss på skalan, tycker du, inför match 3, ångestmässigt?
Jag var faktiskt inte, de två första jobbade jag faktiskt inte med, Brynäs HV och Djurgården Timrå, så jag har följt dem på sidan, men om man jämför med fjol så var det liksom, och där hamnade Brynäs så bakom, liksom, där växte problematiken. Jag tror att liksom hade Oskarshamn gjort 1-0 senast igen, ja, då hade man varit där, apropå det, så små marginaler, liksom. Det blir så otroligt lätt i en match att, apropå om vi pratar om matchserier som flänger liksom, i en match när det är så mycket på spel och spänningen ligger så nära och, liksom, och paniken nästan, så är det, kan det hända så mycket. Eller liksom när Oskarshamn fick ett mål att gå på och sen bara kan spela enkelt och chippa ut, det är liksom, då bara förstärker det paniken hos HV. Match 2 fick de träff och det blev mer en holmgång, liksom, så att, svar på frågan, jag vet inte tusan faktiskt, alltså, i alla de här, det är klart att men match 1 mellan Brynäs och HV, där var det allra påtagligast, så var det, och då var det inte ens publik på plats, liksom. Jag vet inte, det kanske gjorde den ödesstämningen liksom, i alla fall för oss som följde det från sidan, så påtaglig liksom. Timrå och Djurgården, ja, men där var ju liksom, Djurgården var ju aldrig nära, var ju känslan, de var ju en period in, sen så bara, vad är det, Timrå är ju, äter ju upp dem liksom.
Ja, när det var andra matchen på Hovet, det var ju då,
ja.
Det var det ju godnatt liksom.
Ja visst, men jag kommer ihåg match 1 var det nog, så kom, vi hade jobbat med slutspelet, så jag tror att jag och Fredrik, nej, vet inte tusan vem det var någon expert, vi hade jobbat i studion i alla fall, åkte upp och kom till period 2 i den första matchen, och då stod det 1-0 till Djurgården. Alla bara, men Timrå är bättre, jaha okej, okay, och så kollade de, och så bara, Timrå vände i den period, och man bara, oj, det, alltså, då kom den där, som paniken satte klorna i Djurgården, och sen kom de aldrig därifrån liksom. Så att den var ju en ganska enkel dans för Timrå till slut. Liksom. Och som du säger, match 2 sen var ju spiken i kistan någonstans. Liksom.
Men det blir ju ändå en nyckelmatch idag. Jag menar, med tanke på det, ja. Ångest. Jag menar, skulle Oskarshamn vinna idag? Vinner HV så är det ändå så här. Jag tror att Oskarshamn, ja, 2-1 efter 3 matcher. Ja, visst, det är inget mardrömsläge. Men det är ändå ett läge de hade kanske tänkt sig inför. Men skulle HV förlora idag, då är det ju Jönköping i brand liksom. Då får du börja sälja kebabsås för att släcka elderna.
Ja, ja precis, det gör de ju för sig i mängder också. Men idag sätter ju grunden. Jag skulle nästan säga att match 4 blir ännu viktigare. Alltså för att det är där, kan HV svara där då? Ja, då har du ändå 2-2 om de ska torska först alltså. Det blir så otroligt intressant att se hur de här två matcherna tar vägen, tycker jag.
Jag tror att Oskarshamn kommer spela lika cyniskt som i första matchen, men som du säger, de fick ju 1-0 att gå på, då kan de ju spela den hockey, men tror du man kan spela den även på hemmaplan? För det var ju match 1, ja. Det har man ju inte sett av Oskarshamn den här säsongen.
Jag tror inte de har dels så himla många andra val, alltså, men sen tror jag att de måste växla upp något, för att de märker att annars blir de så helt beroende av 1-0, och jag menar, någonstans så hade ju HV liksom läst på och löst gåtan i match 2. I match 2 skapar de mycket mer, trots att de liksom hade mindre zontid och allt det här. Så det är mycket fler som skapade chanser. Om de kan fortsätta på det, så kommer det inte hålla att bara chippa ut pucken. Då måste man ju också någonstans liksom kliva fram mer själv också, inte bara vänta på misstag. Men det är ju som du säger, får man ett första mål, ja, då kan man stänga så mycket mer om man kan göra det där. Men det blir farligt att göra det i varenda match. Så det är svårt. Jag menar, det är underliggande siffror. I en kort matchperiod, liksom en kort sekvens, så kan man ju lura dem. Så är det ju, det vet vi alla. Men över 7 matcher, om du ska kunna vinna en matchserie, så blir det svårt att liksom bara spela snålt, tror jag.
Ja, men den taktiska biten blir ju ruggigt intressant att följa, precis som ni var inne på. Philander vann ju den första uppenbarligen och liksom taktiskt utmanövrerade HV71. Men Lindboms HV71 slår tillbaka riktigt rejält i andra, framförallt liksom hur man formerar sina kedjor till exempel, med två stycken som är väldigt offensivt inriktade och två som, alltså, tredje och fjärde kedjan startade inte i offensiv zon en enda gång, så det är en väldigt tydlig rollfördelning där. Det är extremt intressant att följa liksom, vad blir nästa drag liksom, vad blir Philanders motdrag på det här?
Ja, men verkligen, precis, för att en av de taktiska nycklarna var ju att få bort Lodin som satte sån
färg. Och det lyckades man med jättefint.
Och då frågan är, hur hanterar Lodin det som sådant? Nu kan ju de kan ju byta bort sig från det där, i och med att de har hemmafördelen, alltså, eftersom de inte, det kunde de ju inte i match två där. Men någonstans behöver ju kanske Oskarshamn göra samma typ av grej, hitta några som kan komma under skinnet på André Pettersson och Borgström och Shore. Sen kanske man inte har riktigt de typerna av pjäser. Wagner är ju liksom rivig, men han ska ju också någonstans producera liksom. Han gillar ju att åka och tugga och grejer. Kan det vara Jonas Engström? Vilka liksom, kan få den rollen riktigt fullt ut och bara retas?
Två som är bra på det, som jag visade, de visade inte minst i första matchen, det är Niklas Burström, tycker jag gjorde det där väldigt bra. Och även Hugo Jonasson är ju faktiskt rätt bra på att komma folk under skinnet.
Absolut, men samtidigt så liksom, om man ska, ja, det är inte de riktigt stora pjäserna som liksom
är stackars på det heller, så stor. Han kommer ändå in under skinnet på Lodin.
Ja, nej visst, men han kan ju ändå vara mer med en fysisk karaktär. Jonasson kan ju vara där och proppa och grejer, absolut. Frågan är om man liksom släpper lös en sån kille. Det är klart, jag menar, Engsund ska ju kunna vara det. Han vill ju matcha mot dem där stenhårt då kanske liksom, men ja, det blir häftigt att se.
Det blir otroligt häftigt att se, som sagt, den matchen. Sändningen startar 19.00, Oskarshamn HV71, SSK Karlskoga ser ni från 18.50, och så dessutom Djurgården Björklöven. Det finns en fantastisk mängd ishockey att se fram emot, och imorgon drar kvartsfinalspelet också igång, två stycken i SHL-slutspelet. Björn och Lars, stort tack för att ni var med idag. Vi avrundar Ringside Playoff för denna gång. Återvänder imorgon då med Lasse Granqvist och Staffan Kronvall. Mm. Bra gäng även då. Tack för idag, hörni.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.